Inför dagens avsnitt av fotbollspodden Dribbler åkte jag till Änglagårdsskolan i Göteborg, som idag huserar i slitna lokaler, men snart går flyttlasset in i en helt ny toppmodern skola. Precis som i år är en av skolans fotbollsinstruktörer också en av svensk fotbolls mesta landslagsmän, Niklas Alexandersson. Du hör mer om hans karriär i podden som sponsras av Karlstadföretagen OKQ8, Boxnäsmacken, Skandiamäklarna, den ledande kvalitetsmäklaren, och ICA Supermarket Spara på Boxnäs. Niklas, han känner en tacksamhet över allt som han har fått uppleva inom fotbollen, och det hörs att det jobb han har idag är ett som fyller honom med både glädje och stolthet. Niklas Alexandersson, fotbollsmajen på Änglagårdsskolan.
Tror att vi är den enda i Norden som har, alltså där samtliga våra elever har fotboll 3 gånger i veckan på schemat. Det är alltså inte så att det är några enskilda klasser, profilklasser som har fotboll, utan väljer man Änglagårdsskolan så gör man det för att man vill ha fotboll 3 gånger i veckan, kombinerat med de andra ämnena givetvis.
Och här finns det någon slags koppling också till IFK Göteborg där du ju har spelat tidigare.
Ja, det stämmer. IFK Göteborg äger en liten del av skolan. Vi jobbar fotbollsmässigt utefter IFKs ungdomsakademis utbildningsplan, fotbollens hemligheter som Roger Gustafsson har varit med och tagit fram. Däremot så riktar vi oss till samtliga föreningar i Göteborg med omnejd. Vi har elever från lite drygt 50 olika klubbar, så det finns liksom inga krav eller koppling på att man måste spela i IFK för att gå på skolan, utan alla som spelar fotboll och har ett stort fotbollsintresse är välkomna, såväl killar som tjejer.
Men hur sköter man en urvalsprocess om det nu finns en sån?
Så som det har fungerat hittills med urval så är det i princip kösystem som gäller. Som du nämnde så flyttar vi ner vår verksamhet i Göteborgs nya arena här till nästa läsår 2015. Någonting som vi har väntat på ganska länge. Vi har hållit till i lite mer sporadiska lokaler nu under ett antal år, och vi kommer ju få helt andra möjligheter att bedriva en bra verksamhet nu när vi kommer in i en ny multisportarena då med fullstor 11-mannaplan och sporthallar och nya skollokaler som är lite mer avsedda för respektive ämneslektioner där. Och i takt med det så tror vi väl också att intresset kommer skjuta i höjden. Vi kommer ha kvar samma antagningsförfarande med en liten korrigering, och det är att vi kommer bjuda in alla eleverna som står i kö bara för att vara med på en, vi kallar det lära känna träning. Det är lite grann framförallt för elevernas skull, för att de ska veta lite grann vad det är de söker till, men även lite för vår skull, och att man liksom kvalitetssäkrar att de verkligen är fotbollsintresserade. Det, i och med att vi bara har ett kösystem, så har det väl hänt att det slinker in en och annan som kanske inte har det där stora fotbollsintresset, att de är beredda att träna 3 gånger utöver sina klubbträningar, eller kanske inte ens spela fotboll på fritiden eller i något lag. Och då, vi vill ju framförallt rikta oss till de eleverna som brinner för fotboll och som har ett stort intresse. Nivån däremot är av mindre betydelse tycker vi, eftersom motivation och drivkraft är kanske de viktigaste aspekterna om du vill komma någonstans som fotbolls- eller för all del vilken idrott du än håller på med.
Och vem som blommar tidigt och sent kan ju vara svårt att veta.
Precis, det är ju i den åldern som vi jobbar med så spelar ju den fysiska mognaden en enorm roll. Du kan vara tidigt utvecklad och vara som ett par år äldre än vad du är på pappret, och då är det viktiga med sådana faktorer som motivation och vilja och intresse helt enkelt.
Du slutade din aktiva karriär 2008, var det va?
Ja, stämmer det.
Och började här ett år senare. Det där glappet när man slutar sin aktiva karriär, nu höll du på ganska länge innan du hittade det här. Hur var den perioden?
Det är ju ganska speciellt måste jag säga, alltså som elitidrottare talar jag ju för mig själv, men jag kan tänka att det gäller många. Alltså man startar en gång när man är liten med något man tycker är roligt, alltså sitt stora intresse. Så rätt vad det är så kunde jag i mitt fall då leva på det här intresset och ha det som yrke och vara fotbollsspelare. Utan att man egentligen, alltså jag gick ut gymnasiet och hade vissa planer på, alltså parallellt då, för man vet ju inte vad som hände. Nu hade jag förmånen att komma in i det här fotbollslivet, kunna leva på det jag tyckte var roligast, som jag visste egentligen. Och så länge du är aktiv så tänker du kanske inte så mycket på det förrän du börjar närma dig de här, när du känner att nu är det inte så många år kvar, då börjar ju givetvis de här tankarna komma, vad ska jag göra sen? Och man har både sett och hört om skräckexempel där man inte riktigt hittar sitt kall i livet, eller där. Man har ju levt, var fotbollsspelare på elitnivå innebär ju att du får väldigt mycket, alltså det är kickar att gå ut inför en fullsatt arena i en VM-match som liksom är svåra och kanske få till i ett vanligt yrkesliv. Så jag liksom, de flesta andra började fundera på vad vill jag göra, vad vill jag jobba med. Och när jag kände att det började närma sig slutet av fotbollskarriären så blev de här tankarna starkare givetvis. Och när jag väl hade funderat så alltså, någonstans var jag har ju hela tiden under min karriär fortsatt att tycka att fotboll är det roligaste jag vet. Och jag skulle säkert kunna tänka mig att jobba med något annat, men om jag fick välja så såg jag ju gärna mig själv fortsätta med och jobba med någonting som har med fotboll att göra. Exakt vad visste jag inte. Så det som var att jag skrev i mitt sista kontrakt där som jag förhandlade med Blåvitt in en klausul att, eller klubben förband sig att jag skulle få ett jobb inom organisationen. Nu visste jag väl inte exakt vad det skulle vara. Det som enda som var sagt var att det inom marknadssidan kommer jag alltid kunna få en roll, men jag kände väl hela tiden att det är inte något som passar mig så där idealiskt. Och när chansen dök upp då, när Håkan Mild som var sportchef då introducerade mig för rektorn på Änglagårdsskolan och sa att de söker en ny fotbollsinstruktör till kommande läsår, så tyckte jag det lät jätteintressant. Jag träffade rektorn, jag träffade min nuvarande instruktörskollega Hasse Palmqvist där, som hade ett långt samtal med, och han kom ihåg, han varnade mig lite grann, det är inte som att vara tränare, alltså det här är skola och det är lite annorlunda, och ville vara väldigt
sådär. De gör inte alltid som du säger.
Nej, precis, han ville att jag verkligen skulle veta exakt vad jag ger mig in på och sådär, och jag tänkte väl det, men det är säkert inga problem. Han har väl rätt i att det är en viss skillnad, det är kanske skola med att träna ett klubblag och så vidare, olika motivationsnivåer och sådär, men alltså jag kan inte säga 5 år efter jag började jobba tänka mig ett bättre, alltså jag trivs, jag tycker det är roligt att gå till jobbet varenda dag jag vaknar på morgonen. Jag tror inte jag har funnits en dag under de här 5 åren jag känt att åh, vad jobbigt att åka till jobbet, och det är ju en underbar känsla att vakna med det, och från att ha varit lite orolig för vad som ska hända kanske när man, den dagen man lägger av.
Snackar man om sånt sådär när de sista åren, att vad ska du göra, hur tänker du? För många utav er som på landslagsnivå, man tar ju olika vägar. Var tränarjobbet aktuellt, och jämför ni och tipsar och kommer med idéer och snackar?
Ja, alltså med dem som man umgås lite mer med i laget så är det klart man snackar om vad man ska göra och hela det här. Och tränaryrket, alltså det är ju något som poppar upp ganska naturligt, i alla fall om du för vissa typer som kanske har lite utav det i sig, och det är väl många som har frågat mig också. Det som har gjort att jag hittills, jag har väl inte uteslutit att jag någon gång kanske kommer hoppa på det tåget också, men det som har gjort att jag hittills inte har känt driv för att vara tränare på kanske elitnivå är väl, jag tror det beror på ett par olika saker. Dels så hade jag förmånen att få en väldigt lång karriär som höll på exakt så länge som jag ville. En del drabbas ju av skador, så får sluta i förtid och kanske känner att de har mycket mer att ge på elit. Alltså, Jag märker ju det, många av dem som har blivit tränare, Jonas Olsson, Magnus Persson och så vidare. Jag kände att jag var lite mätt på elitidrottsligt, alltså allt vad det innebär. Det var en fantastisk tid. Jag ångrar, alltså, jag ser ju tillbaka på åren med glädje. Samtidigt så var det ju också uppoffringar. Det är klart att det låter och det är glamoröst på många sätt att vara fotbollsproffs, men det är också ganska tufft. Du är låst vid dina träningar och matcher och det är många bröllop, födelsedagar och annat man har offrat för kompisar och så vidare. Plus att det är en väldig press, alltså du är hela tiden, har du en dålig dag på jobbet så vet du att det är ganska många som märker och tycker om det. Jag tyckte väl pressen var okej, alltså, men samtidigt nu så här i efterhand kan jag tycka att det är rätt skönt att jobba med ungdomsidrott. Det är lite grann tillbaka, alltså det är lite grann som att sluta cirkeln från det man började. Men kanske inte riktigt samma fokus på resultat och inte riktigt samma press. Och hela tiden tänka på allt du gör vid sidan av för att du ska kunna prestera så bra som möjligt. Jag är lite mer avslappnad som person, tror jag, även om man efterhand lärde sig att bli mer avslappnad även när jag höll på. Men det är lite att komma tillbaka där och jag tycker det är väldigt roligt. Och därför har jag ännu inte känt det suget av att återvända till elitidrotten. Även om man kan sakna de här enskilda matcherna ibland när man sitter på en läktare eller när man tittar på VM och så vidare.
Mm. All den erfarenhet du har skaffat dig och den fotbollsspelare som du var, vad har du värderat som viktigt?
Ja, alltså, man tar ju med sig givetvis många saker under mina år som fotbollsspelare, så har jag givetvis haft en mängd olika tränare med olika filosofier, olika personligheter, olika ledarstil. Det jag försöker förmedla väldigt mycket och som inte alltid är så lätt bland dagens unga, de är väldigt, det är en annan tid lite grann, märker man. När man själv höll på, då var det inte så givet att man kunde leva på. Nu märker man ibland, många har drivkraften av att tjäna pengar eller bli känd. Alltså det i sig är en större drivkraft för många unga än vad kanske själva glädjen till fotbollen är. Och jag är ju utav den övertygelsen att ska du kunna bli riktigt bra på något så måste du tycka det är roligt. Det är ju samma med jobb. Alltså tycker du det är tråkigt att gå till jobbet så är det väldigt svårt att göra ett bra jobb, tror jag. Så det är ju en väldigt viktig del. Sen det som gjorde mig till att jag nådde den nivån jag gjorde. Jag kanske inte reflekterade så mycket åt det medan jag höll på. Men nu i efterhand så har jag nog, och jag har även hört, jag hade Stuart Baxter som tränare i Halmstad när jag kom dit när jag var 16, så han var en ganska viktig del de åren där man lär sig väldigt mycket spelförståendemässigt och så vidare. Jag har sett att han har uttalat sig någonstans att jag var en av de spelarna som var allra bäst på att liksom ta till mig det. Och det är väl en talang som jag... Man märker en del av dagens unga är ganska, om man ska kalla det, svårtränade. De har en bild av hur de vill göra. Alltså de är inte så mottagliga för instruktioner. Alltså ja, men det där kan jag redan. Jag behöver inte göra det här koncentrerat varje gång. Eller jag behöver inte lyssna på varje ord, utan jag har redan en bild. Alltså, det var nog min styrka som gjorde att jag nådde den nivån jag gjorde. Att jag var ganska bra på att ta till mig råd och tips från tränaren. Och jag tjatar på det på mina elever emellanåt när jag tycker att det inte är så bra som jag vill. Sen, det är ju givetvis individuellt. Vissa är jättebra. Vissa gör exakt. De står och nöter. De frågar. De är väldigt så här. Medan vissa... Ja, vill göra det. Man kan absolut göra det på sitt sätt, men jag tror det är viktigt, och ändå det är ju samma i klassrummet, en lärare överhuvudtaget. Alltså det är skillnad att gå på en lektion och bara vara där mot att verkligen lyssna vad läraren säger. Du kan ju få ut, det är ju väldigt stor skillnad vad du får ut av en lektion, och det är ju samma med en träning.
Men är dagens ungdom mera, kan man säga att man är mer och mer individualister, att det är mer och mer jaget före laget?
Ja, jag tror att om man generaliserar så tror jag att det är lite grann så. Jag tror det finns många orsaker till det. Vi har ju Ett tag när jag spelade landslaget så var det ju väldigt debatt i Sverige. Vi hade ju väldigt mycket lagspelare, men vi alltså kanske tekniskt sett inte fulländade. Vi hade, alla hade bra inställning och det var kämpa och kriga och vi var svårspelare, men vi hade svårt att föra matcherna. Sen kom ju då Zlatan fram och, som en förebild för många och många att det här tekniska fotbollen individuellt väldigt skickliga, men där man kanske brister lite grann i, nu säger jag inte att Zlatan gör det för han är ju en fantastisk spelare, men många kanske inte ser det att han har även andra bitar, utan man utvecklar en teknik och sådär, samtidigt så glömmer man kanske bort att vad ska jag använda, hur kan jag använda tekniken på bästa sätt. Så jag brukar säga det, man vill väl ha någon, det ultimata är ju att få fram liksom en mix av Håkan Mild och Zlatan. Alltså, nej, men jag menar där man kan få alltså, en komplett spelare, en som kan vara en fantastisk lagspelare som ändå är individuellt riktigt skicklig. Det är ju någonstans där man kanske vill, ibland så blir det ju en övervikt åt ändera hållet.
Alltså förutom det här jaget före laget, jag kan ju se redan hos mina tjejer som är 9 år den här effekten av att alla vill vara forward, ingen vill vara back. Är det någonting du ser även hos dina elever?
Ja, det är klart att från det från början, det är väl alltid så att det är färre som vill vara backa. Det är det ju. Sen om vi ska generalisera det lite innan, ska jag göra det ytterligare, så tjejer faktiskt, jag tränar ju både killar och tjejer, och jag måste säga att tjejerna på skolan är väldigt bra just på vad det gäller den där att ta till sig instruktioner och kanske stå och nöta lite mer. Killarna vill gärna ha det här lite fri, när ska vi spela och nu har vi gjort det här så länge, kan vi inte spela istället. Alltså, där märker jag en liten skillnad så rent mentalt. Sen har väl i och för sig killar är lite mer, tjejer funderar lite, de tar kanske ett steg tillbaka lite grann många och ja, det finns för- och nackdelar med båda, men det gäller ju att få fram så mycket som möjligt utav varje individ.
Om vi backar bandet nu då och tittar tillbaka på en karriär som ju är helt fantastisk, en 15-årig landslagskarriär. Du hade ett uppehåll i landslaget runt 2004 där, va?
Jag debuterade i landslaget 93 och gjorde min sista landskamp 2008, och jag gjorde landskamper varje år under det spannet. Jag hade under 98 hade jag en korsbandsskada som gjorde att jag var borta större delen av det året, men jag hann i alla fall med en landskamp ändå det året. Och sen hade jag en period mellan mars 2003 och augusti 2008 när jag under, det var ju den vevan jag flyttade hem från Everton efter att för första gången i min karriär varit utanför en startelva egentligen under drygt ett år där. Så då tappade jag ju min landslagsplats helt naturligt, och jag var väl egentligen helt övertygad om att jag hade gjort min sista landskamp. Jag hade 68 landskamper och flyttade hem till Sverige som 32-åring och hade väl, tanken var väl att jag skulle runda av med 2 säsonger eller något i Allsvenskan. Jag ville ju hitta det här suget igen lite som jag hade kommit bort lite från Everton där, lite glädjen, och det var tråkigt att sluta liksom på det sättet. Så jag ville liksom, jag var osäker själv på om jag hade mer att ge, och jag var väl i princip utdömd av alla experter att jag var slut som spelare då när jag flyttade hem, och att Blåvitt, det var nog ingen bra värvning och sådär. Men jag trodde väl aldrig att jag skulle efter det göra 41 landskamper till, 2 mästerskap och ja, vinna ett SM-guld och sådär. Utan jag har nästan sett det som en liten bonuskarriär. Alltså, nästan den roligaste tiden i hela min fotbollskarriär faktiskt. Jag hade haft min första riktiga motgång. Alltså känna på hur det var att vara vid sidan lite grann. Och det är ju någonstans så där, har man aldrig stött på riktiga motgångar så till sist så kanske man inte uppskattar framgångarna lika mycket. Så i efterhand så kan jag känna att på ett sätt var det bästa som kunde hända. För jag,
tror du att du hade hållit på lika länge om du inte hade haft den motgången?
Nej, det är inte alls säkert. Nu, jag menar, det blev ju som en som en kick, alltså, att hitta tillbaka till det här. Alltså, det var komma hem till Blåvitt som var, ja, jag kände jag hade lite, det hade en speciell plats i hjärtat. Jag ville hem och spela för en klubb där jag verkligen kände att jag brann lite för klubben. Och sen liksom gick ju ganska fort när jag kom in i laget igen, att jag kände att herregud, här har jag mycket att bidra med, och det gör ju att man växer också. Efter ett par säsonger blev jag lagkapten och liksom blev, så det växte ju hela tiden den här, det här ansvaret och rollen, och det gjorde ju att det var riktigt roligt att spela fotboll. Dessutom hade jag ju alla mina erfarenheter, jag kanske inte var lika snabb som jag var 10 år tidigare eller lika kvick och sådär, men jag hade ju mycket annat med mig som gjorde att jag, ja, spelade nära på min bästa fotboll i karriären, kanske i konkurrens med några säsonger tidigare, men nej, så det var roliga år de sista.
Men att sitta här nu då med 109 landskamper, har tagit sig över 100, tror du ligger 8 i statistiken. Det är ju fantastiskt. Är det stolthet eller vad känner man så här några år senare?
Ja, det är ju ingenting man räknar med när man är liten. Det är det man säger, man vill spela landslag. Så där. Men det är klart, om någon skulle säga att du kommer göra 109 landskamp, så hade man väl knappast trott på det. När man tittar på det efterhand så, här, så kan jag väl känna, visst, det är ju en stolthet, absolut. Men det ordet jag skulle vilja använda, men bara skulle vilja använda ett, det är nog tacksamhet. Alltså fått möjligheten, fått vara en del av landslaget och elitfotboll under så pass lång tid. Jag är fullt medveten om att jag blev inte den som blev liksom allra bäst alla kategorier. Det fanns de som nådde högre, men jag blev nästan mest, om man säger så. Inte bäst kanske, men jag höll en förhållandevis hög nivå över lång tid. Och det var väl, det kännetecknar väl kanske mig som person lite grann, och min mentalitet lite. Jag har alltid försökt göra mitt bästa och väl i första hand sett mig som en lagspelare. Och det är inte alltid man får uppskattningen utanför den här kretsen, men jag har alltid känt en väldig uppskattning inom lagen och inom landslag och inom tränare, förbundskapten, lagkompisar och så vidare. Och det är det som egentligen är viktigast. Sen har det alltid, blir det alltid så i media att så är det ju ofta med de äldre spelarna, märker man att man vill alltid se föryngring och nytt och så vidare, men det ska också vara bättre, om man säger så.
1994 i USA, där är du inte med. Har du en uppfattning om hur nära du var att komma med?
Ja, jag har en ganska klar bild där. Jag fick som sagt på ett återbud hoppa in i sista VM-kvalmatchen, betydelselöst där mot Österrike i november 93. Jag hade spelat U21 och OS-landslaget och successivt börjat ta mig fram då, och spelat i Halmstad under ett antal säsonger. Blev uttagen och åka med på för VM-turnering i USA då under vintern där 93-94. Men då var inte alla proffsen med, utan det var ju en inhemsk trupp. Jag visste ju när säsongen 94 började att jag var en av dem som hade chansen att ta en av de sista platserna, för det var ju lite grann det handlade om. Jag var ju inte etablerad. Tyvärr så åkte jag på lite ljumskproblem, så jag hade lite skadeproblem under februari och mars, den 2 månader ungefär. Och jag vet inte om det var det, dels det och dels i kombination med att man ville ganska mycket, att det funkade. Jag spelade inte riktigt på topp under våren i Allsvenskan där, och sen kom Jesper Blomqvist och slog igenom med dunder och brak, så det blev han som tog en av de sista platserna där bland mittfältarna. Och det finns egentligen inget att säga om. Jag hade inte hunnit prestera eller visa under så pass tid att jag skulle ha en av de platserna, utan det var väl först efter det och från och med säsongen 95 som jag kände att jag etablerade mig på allvar. Sen är det klart, med facit i hand, när man såg hur det gick, så hade det varit kul att bara varit med och suttit på bänken och sett och lärt lite, men jag kände det, jag gjorde vad jag kunde och det räckte inte den gången.
95 blev du årets mittfältare, va?
Ja.
Och då kom det kom ju hem många efter 94. Jag vet, Jesper Blomqvist sa att det var många göteborgare som satt på på bänken mycket i VM som var sugen att spela, och det gick ju jättebra för Göteborg. Du tog steget sen året efter. Hur tänkte du där när du gick från Halmstad till Göteborg?
Jag gjorde väl, som du säger, kanske min bästa säsong där i Halmstad. Jag tror vi slutade trea allsvenskan där, och vi var nära på att slå ut Parma i cupvinnarcupen. Vi vann ju med 3-0 hemma och förlorade med 4-0 borta. Och blev vald som du säger, årets mittfältare och folkets ledare. Fanns det något som hette, man fick ringa in och rösta på också. Jag kände väl då att jag började etablerat mig i landslaget under säsongen 95 också. De alternativen som fanns, jag hade varit 7 år i Halmstad och kände väl att jag behövde någonting nytt. Ta nästa kliv så att säga. Alternativen som fanns var att kanske gå till en lite mindre liga, typ Österrike, Schweiz i den.
Hade du sådana anbud då eller?
Jag kommer inte ihåg om det var exakt, jag vet via agenten jag hade att det fanns en del intresserade och det var lite sådär. Men jag kände jag var inte riktigt mogen för att ta det steget. Dessutom var det ju så på den tiden att det var innan Bosmandomen. IFK hade vunnit 3 eller 4 år i rad allsvenskan. De hade ett lag i princip med enbart landslagsspelare. Sen var det ju dessutom så att Mats Jingblad som var tränare i Halmstad lämnade ju för IFK, och han ville ju väldigt gärna ha med mig då. Så jag kände att det var rätt steg att ta, och det, jag är väl en som person en ganska mycket värdesätter det här med tryggheten och sociala. Jag kände mig inte riktigt redo att ta det steget, även om jag inte var purung, så kände jag mig inte redo att ta det steget ut i en lite osäker miljö, utan jag ville få ännu lite mer kött på benen. Och med facit i hand så kände jag att det var det bästa jag kunde göra. Jag fick spela, vi tog SM-guld 96 med Blåvitt, så vi spelade, kvalade in till Champions League både 96-97, vilket var det bästa skyltfönster jag kunde få, vilket gav mig möjligheten att komma till en bättre liga och bättre klubb än vad jag hade gjort om jag hade gått direkt från Halmstad.
Men är det lite grann, du pratar om att en Niklas Alexandersson eller en Håkan Mild kan vara väldigt uppskattad inom laget, men jag tänker skyltfönstret utåt, att andra klubbar ser och uppskattar det, kan man tappa det när man är en allround spelare som kanske inte är bäst i laget på egentligen någonting?
Ja, nej, det tror jag inte. Jag tror som om du tittar på spelare så tittar du på alltså vad de presterar på planen. Och jag var ju faktiskt yngre år, så var jag en lite annan spelartyp än vad jag blev på äldre år. Alltså lite mer offensiv, spelade fram till ganska mycket mål. Så jag var ganska, alltså producerade en hel del poäng ändå. Det jag sa där med att man, det var nog lite mer kanske på äldre dagar egentligen, när man kanske tar på sig en annan roll, alltså där man ser saker och ting mer i ett större perspektiv. Alltså vi har Fredrik Ljungberg på ena kanten och så kanske jag spelar på andra. Jag vet att Fredrik kommer löpa djupled mycket. Jag kanske behöver balansera lite grann mer på andra sidan till exempel. Alltså man ser saker och ting, man gör saker och ting som gagnar laget. Och dessutom så kanske jag kände att just i den miljön så gör jag mest nytta för laget genom att ta den rollen. Däremot när jag spelade i Blåvitt och i Halmstad, där var jag ju kanske den som hade väldigt mycket boll och som liksom mycket gick ut på att jag skulle vara involverad i anfallsspelet och att vi skapade chanser utifrån det. Så det var nog mer att jag utifrån, alltså när man känner av omgivningen, vad är bäst för laget, vilken blir min roll just i detta laget. Man kan ha olika roller beroende på vad man har för andra. Det är ju så när man sätter ihop lag också, att det går ju inte att ha 10 utspelare som Håkan Mild eller 10 Zlatan liksom. Du behöver olika spelartyper, du behöver en balans. Alla tränare när de tar ut ett lag får ju titta på vilka möter vi, hur offensiv ska den här balansen vara, hur mycket behöver vi kompensera defensivt, vilka tvåvägsspelare har vi, vilka har vi som mest jobbar framåt och så vidare. Fotboll är väldigt ibland, det är lite grann där jag menar att media har en tendens att man ser tunnlar och man ser de här grejerna. Men jag tror det var Lagerbäck som sa någon gång att en fotbollsmatch så har du bollen i en minut, men det är vad du gör de andra 89 minuterna som kanske påverkar matchen väldigt mycket också. Och jag är ju likadan när jag sitter och tittar på fotboll nu, speciellt när man ser på TV, så ser du de som har bollen. Du ser ju inte vilka som gör löpningar för att skapa ytor för andra. Och det är väl där jag menar att där kan tränare och kanske lagkompisar, alltså som är inne i det, uppfattar saker och ting på ett annat sätt.
Din landslagskarriär täcker ju Tommy Svensson, Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck, tre väldigt framgångsrika tränare.
Roland Andersson
som kom in som assisterande, ja. Men vad gör de till bra tränare? Finns det någon favorit bland dem och varför är han i sådana fall det?
Ja, det är ju olika faser. Alltså alla är ju väldigt kompetenta, måste jag säga. Jag menar, ytterst är det ju så, alltså det är klart det är lätt att blanda in personliga värderingar, men ytterst så är det ju så att en tränare bedöms på sina resultat.
Fast man kan ju ha en subjektiv åsikt.
Ja. Tommy Svensson, då var jag lite yngre, jag hade en lite annan roll i lag. Det fanns ju många etablerade där, så jag kände att jag hade väl kanske inte lika stor roll i laget. Men jag menar, du bara titta på 94, nu var jag ju inte med där, men på landslagsnivå så tror jag det viktigaste är att skapa en bra grupp, alltså en trivsel, sen givetvis det taktiska, men du ska ju inte träna dem som en klubbtränare, alltså du ska inte utbilda dem, utan det handlar ju om att skapa bästa möjliga lag av ibland väldigt starka individer. Så det tror jag är en landslags eller förbundskaptens viktigaste uppgift. De har ju varit väldigt olika. Lagerbäck upplever väldigt duktigt taktiskt, alltså väldigt väldigt hög integritet. Han är inte alls rädd för att plocka, ta ut det laget han trodde på just i den matchen, även om media tyckte någonting helt annat. Söderberg är ju en som skapar väldigt skön stämning i ett lag, och han kan ju snacka fotboll timvis med någon han möter på gatan. Alltså han älskar verkligen fotboll. Gillar ju inte själv det här rampljuset egentligen. När han fått välja bort det så hade han gjort det, tror jag, när han var förbundskapten. Men de kompletterade ju varandra väldigt bra, tyckte jag. Även Roland, liksom stor passion för fotboll. Och jag kan ju personligen, tycker jag ju att Lagerbäck fick alldeles för mycket skit, alltså med tanke på vilka resultat, alltså det blev ju nästan, när vi kvalificerade oss till 5 mästerskap i rad, så blir det ju lite vardag, och man tyckte till sist att ja, men han är ingen bra mästerskapscoach och så vidare. Men
det kanske snarare handlade om materialet, att det var så bra ni var.
Ja, och det är ju sådär, alltså vi byggde ju, visst vi kunde ju slå alla lag, men det är klart i mästerskap då man ser ju, det är ofta de stora länderna som tar sig hela vägen, de som kan göra en lite sämre och ändå vinna på ren kvalitet. Vi var ju väldigt bra i kvalen när det var 1 och 2 matcher, alltså vi tömde ju ut det mesta, och det kanske, vi kanske inte orkade hela vägen, men samtidigt ska man ju komma ihåg VM i Japan, Sydkorea, ett stolpskott från Anders i förlängningen från att gå till kvartsfinal 2004 där, mot Holland, straffa. Då var jag visserligen inte med, men det är ju så här lite som gör det. Om man jämför typ med 94, då har man de där små marginalerna med sig. Kenneth vinner nickduell med målvakten, som är ganska osannolikt, och man kvitterar med en man mindre var de väl också. Så det är ju små bitar.
Kan man vara bitter över det efteråt, eller?
Nej, jag inte direkt. Alltså, jag tycker mer för Lasses skull och dem där, att man, nu vet jag inte om det hängde samman med liksom en person, att man tyckte att han inte var så mot media och så vidare, men tittar man enbart resultatmässigt, och ett litet land som Sverige, om man jämför liknande länder, sen ska vi visserligen inte vara nöjda, vi ska ju alltid satsa på nå ännu bättre givetvis, men tittar man på det i stort så tycker jag det är fantastiska resultat, precis som man har gjort med Island nu.
När tyckte du, med det perspektivet du ändå har som sträcker sig över så lång period, när var landslaget som bäst?
Givetvis, nu kommer jag ju in efter 94 och då om man tittar på det gamla gänget där så blev det väl en dipp. Det kändes väl som det blev en liten baksmälla nästan där. Vi missade ju kvalet där till 98 och det var ju flera av de här etablerade som la av och så där. Under den tiden jag var med så tycker jag nog vi hade väldigt gott gäng och väldigt bra grupp där i samband med VM 2002 där. Vi tog oss vidare från en riktigt tuff grupp med England och Nigeria och Argentina.
Hur var det att se den gruppen och hamna där?
Nej, det var ju tufft. Det var ju ingen som trodde på oss då. Dessutom blev ju Patrik Andersson skadad precis inför första matchen och det fanns ju inte så mycket som tydde, men då hade vi ett riktigt gott go och alltså lika skön den känslan var som vi hade, alltså det var en väldigt bra känsla i gruppen. Det gjorde nog också att det är nog den enskilt största besvikelsen jag har känt någon gång efter, alltså när vi släppte in det målet mot Senegal, det var som att trycka hål på en ballong, alltså det kändes som vi skulle kunna ha gjort, alltså gått riktigt långt där. Så det tog månader att komma över den förlusten där, alltså, för då kändes som att vi var riktigt bra. Sen tror jag alltså sett landslagets perspektiv så hängde väl det i till 2004, men då var jag ju inte med själv så det är lite svårt att jämföra dem där.
Men den perioden där var ni ju riktigt riktigt bra som lag.
Vi hade många spelare som spelade på ganska hög nivå med Ljungberg och Henke och Zlatan som slog igenom.
Mellberg
och flera spelare som var stabila, som väldigt hög lägstanivå. Som
Alexandersson.
Ja, Linderoth och Teddy Lucci. Alltså många som sällan gjorde dåliga matcher. Albeck. Alltså det var väldigt många. Vi höll en ganska hög lägstanivå tyckte jag.
Men om vi stannar kvar lite grann vid 2002 där, hur ser du på det här med att ligga på läger och den stora grejen med ett fotbolls-VM?
Mästerskap är ju väldigt speciellt och det upplevde vi väl under mitt första mästerskap som var EM 2000 i Belgien, Holland. Det var också Lasse och Tommys första mästerskap. Då gick vi in i mästerskapen nästan med en överambition. Vi körde på utav bara tusan på träningarna och det var riktigt intensitet och small och grejer på träningarna, full fart. Och det visade väl sig i efterhand att jag tror de kom till den insikten också, att vi körde nog på, alltså ambitionen fanns det, men den blev nästan lite för, vi brände nästan, alltså mästerskap gäller och verkligen samla sig för att kunna prestera vid rätt tillfälle. Sen var det nog allt det lite runt omkring. Vi kom ju till en match mot en värdnation som kanske inte då var så. Det var en match som många trodde vi skulle vinna kanske. Nu fick vi en tuff start och det blev väldigt negativ fokus på gruppen som vi inte riktigt klarade att hantera inom gruppen. Eller vi var inte vana vid den situationen. Det var många som gjorde sitt första mästerskap. Jag tror vi lärde oss en hel del, så den mentala känslan var väldigt annorlunda i de andra mästerskapen. Sen är det ju speciellt, du samlas ju ett par veckor innan, ligger på läger borta från familjer och du går in i en bubbla liksom, stänger ute lite och där allt ska koncentreras till att prestera 100% vid ett fåtal tillfällen. Så det blir en väldigt, man är ganska tom efter varje sån urladdning, för man har laddat så länge och sen ska allt ut och så blir det lite tomt, sen ska man ladda om och det tar ganska mycket mental kraft med mästerskap.
En vanlig dag på ett sånt här VM-läger, är det mycket grejer som man gör ihop eller blir det så naturligt att vi trivs tillsammans, vi sticker iväg och gör det här liksom?
Ja, jag tror att det ger, alltså efterhand ju mer trygg gruppen blir och ju mer rutin man får, jag tror det blev friare och friare i början, så kanske om du kommer in som ny förbundskapten så gör man en hel del, man gör utflykter och sådär, men efterhand så i alla fall upplevde jag det som så att vi trivdes som bäst när vi fick Alltså när vi väl hade ledigt till ville vi inte ha för mycket aktivitet, utan, och då blir det så som det blir i alla grupper, på en arbetsplats, i en skolklass, alltså man umgås med dem man kommer bäst överens med. Det i en grupp på 20 stycken så umgås inte alla samtidigt. Därifrån till, sen skrivs ju ofta om maktkamp och det blir, ska man är ovän och sådär. Det är ju viktigt att det finns en, alltså alla måste ju respektera varandra. Sen behöver man inte vara bästisar i en grupp sådär, det är helt omöjligt. Utan jag upplevde inga större problem med det, utan vi hade ett gäng som vi trivdes mest med, som man åkte iväg och fika med, man kollade filmer, spelade kort med eller vad det nu var. Men det blev som i alla grupper, så delar man upp sig lite i små grupperingar, men sen när man väl är ute på planen ska man ju prestera tillsammans, så det är viktigt att det liksom finns en respekt oavsett om man inte gillar varandra fullt ut som personer.
Anders Svensson har ju gått ut nu, han har ju också gjort en och annan landskamp, men han har ju varit ganska kritisk. Har du lyssnat någonting på det och tänker någonting kring det?
Ja, nu vet jag inte om du i första hand tänker på då nu, om det var nu under slutet här. Jag har inte haft,
han har ju kommit i flera steg faktiskt, ja. Och liksom mycket nu när man hör Anders Svensson uttala sig så finns det, känns som att det bubblar fram saker som kanske har man inte har kunnat sagt förut, men i den rollen han har nu så verkar det som att han levererar en och annan passning.
Man kan väl säga som så här utan att säga för mycket. Alltså det, fotbollsspelare eller lagidrottare får ju ofta ganska kritik från mediahåll att man är tråkig och med mediatränade och allt vad det är. Och kolla på Björn Färg och vilka det är. Men det är ju en väsentlig skillnad när man är i ett lag kontra om du är en individuell idrottare. Vi märkte ju det, alltså, jag vet inte hur många gånger det hände, alltså typ när man låg på mästerskap, när du låg ute lång tid, tidningarna vill ju ha saker att skriva om. Säger du någonting som är minsta kontroversiellt så kan det innebära att du får ägna 3 presskonferenser i rad efteråt, och det gör ju att man drar sig. Alltså, vi hade väl en regel att du ska prata om dig själv eller prata med andra men inte om andra i laget liksom. För det blir lätt så att säger du någonting som kan tolkas som då snappar media upp det och så ska man bygga vidare på det. Man får tänka sig lite grann för vad man säger när man är i ett lag. Alltså, kommer det gagna laget om jag säger det här eller kommer det kunna skada laget? Alltså, trots allt är det ju så att det gemensamma intresset för ett lag är ju att göra så bra resultat som möjligt, och då får man ju någonstans sätta sig. Och då kanske man inte, när du är i en grupp så kommer du inte säga alla saker som du kanske egentligen ibland känner. Och det är väl möjligtvis att det är några saker där då som Anders har gett utlopp för i efterhand då, men
kollektivet hyllas ju alltid, alltså det är ju signum i svenska fotbollslandslaget, goa grabbar som håller ihop och kollektivet är viktigt liksom. Men det känns ju lite grann som att det krackelerar i att han väljer att göra så.
Ja, det får ju stå. Anders gör ju, han är ju vuxen och nog och fattar sina hur han vill. Och jag vet inte om det nu under den tiden sen jag slutade, om det var under Hamrin eller om detta var även under tidigare. Men det kommer ju alltid vara så. Man har olika bilder av olika saker. Och så är det ju alla lag också. Vissa spelare gillar vissa tränare bättre och vissa kommer inte överens lika bra och tycker det är si och så. Och där. Så det, sen är det ju så, jobbar man inom media, vilket Anders gör också, då ska man ju ha åsikter och synpunkter också, så det tycker jag är upp till var och en vad man vill prata om och inte.
Du väljer att ta steget från Göteborg ut i den vida världen. Det blir Sheffield Wednesday, som idag känns inte stekhett, men som då var ett Premier League-lag. Varför blev det Sheffield Wednesday?
Vi hade ju spelat Champions League 2 säsonger och jag visste väl, jag hade lite grann, IFK ville väldigt gärna att jag skulle stanna hösten ut 97. Vi blev först av med Jesper Blomqvist och sen Andreas Andersson till Milan efter vi hade spelat där. Jag hade ett par klubbar som var intresserade, bland annat Udinese i Italien, men det blev aldrig någonting av det. Och sen gick det väldigt fort efter det kvar, eller Champions League-gruppspelet. Min agent ringde mig och sa att ja, Sheffield Wednesday i Premier League är intresserade. Du har två dagar på dig att bestämma dig liksom, och man blir ju lite sådär kort tid och man ska kolla med sina nära och kära lite grann hur känner de och, men det kändes som en lagom stor klubb. Det jag hörde och det jag försökte, den informationen jag sökte innan där, kändes som att det var ett bra steg.
Rolla hade väl spelat det?
Rolla Nilsson hade varit där innan för mig. Jag pratade med honom inför också, som att han rekommenderade. Ja, det var en manager som var ganska välkänd, Big Ron, Ron Atkinson. Så det gjorde att vi åkte över och det blev klart på ganska kort tid där, och det visade sig även där. Det är ett val som jag inte ångrar efter. En lagom stor klubb i en bra liga. Det var ett perfekt steg för mig.
Beskriv skillnaden svensk fotboll och engelsk fotboll. Jag tänker både fotbollsmässigt, socialt.
Ja, det var väl det sociala och det här vid sidan av som jag var mest. Jag är som sagt ganska hemmakär av mig egentligen, men jag kom över, hade en norrman som heter Peter Rudi, som hade kommit över det typ en månad tidigare. Jag har precis kommit in i det, så vi umgicks mycket i början där. Och jag kom snabbt in i laget. Det gick 2 veckor, sen var det dags för debut. Då hade jag ju en hel säsong bakom mig i Allsvenskan. Då var det ju en väldig skillnad. Alltså då hade inte Allsvenskan så mycket publik som man har nu, och kanske inte riktigt den här inramningen. Så det var ju en kick så där. Det var fullsatta läktare. Allt kändes ju mycket större. Tempot i matcherna var ju, när domaren blåste, då var det ju det här klassiskt, lite som det var i England lite förr i tiden. Det var ju full fart från första signalen. Men jag kom till ett lag som låg i botten. De hade haft en tuff säsongsinledning. Kom in i laget, spelade 8 matcher varav vi inte förlorade en enda. Så jag fick bästa tänkbara start. Däremot sen i 9:e matchen så hade jag oturen att åka ut för en korsbandsskada. Det var ju riktigt slag i skallen där, när man precis kommit in i laget, startade varje match och liksom fått en riktigt bra känsla. Så det var ju riktigt tungt att åka på en korsbandsskada där redan i 9:e matchen. Vi klarade oss kvar det året, vilket var det uppdraget som managern fick som kom in då.
Hur var han, Ron Atkinson?
Väldigt annorlunda mot alla svenska tränare jag hade haft innan. Han var lite i den gamla skolan, men han var väldigt, väldigt speciell. Jag kommer ihåg, de berättade laget då, innan en match tog han in en operasångare i omklädningsrummet. Det var någon match för någon som fyllde år, där vi var typ nästan tårta i omklädningsrummet. Det var väldigt, väldigt annorlunda grepp, men jag fick en bra liksom relation med honom, och det var ju mycket där. Alltså, det är ju viktigt hur man kommer in i ett lag, att man får en bra start. Så det var ju lite osäkert där hur det skulle bli då när han slutade igen på sommaren och vi fick en ny manager och jag var borta i över ett halvår och ska komma tillbaka. Men som tur var så hade hunnit sätta ett visst avtryck i de matcherna, så jag hann ju i princip bara bli helt frisk. Så var det in i startelvan igen, och i september där och 2 månader senare så avgjorde jag med 2 mål mot United, vilket var, de hade inte vunnit mot United på länge, så det blev ju väldigt stort där då. Så då var jag inne i det igen, så jag hade 2,5 väldigt bra år i Sheffield Wednesday. Sista året faktiskt, det är ju senaste gången de låg i Premier League. Vi åkte ur säsongen 99-2000, och det var efter det jag lämnade. Och det året är väl kanske mitt allra bästa fotbollsår, lite ironiskt nog, när vi åkte ur. Men blev vald till årets spelare utav fansen och gjorde ett antal mål och assist under året där. Så det var väl kanske ett av de bästa klubblagsåren jag hade.
Träffade Glenn Hussein. Ja, han hade ju några härliga år i Liverpool bakom sig. Och det var ganska exakt 10 år före din tid. Vi pratade en del om den engelska alkoholkulturen och hur det kunde se ut. Att det var ganska givet att man efter träning kunde gå ut, och det var rätt många pints, och sen, ja, det var inget konstigt med det. Hur såg den kulturen ut 10 år senare?
Ja, jag tror att den hängde väl till viss del kvar, men den har börjat förändras lite. Faktum är att jag var över, jag påpekade det för Glenn vid något tillfälle, men han kom inte ihåg det. Jag var faktiskt som 18-åring över och tränade med Liverpool en vecka när han var där. Men då när jag kom över, det började ju bli ett större inslag av dels lite sydeuropeiska tränare, men även spelare, och de hade lite annan, så det började väl svänga lite. Det fanns de brittiska spelarna hade lite grann det här i sig, och man kunde ibland gå ut mitt i veckan även om man hade match på helgen. Det som var väldigt fascinerande var, även om ibland hade hänt att någon hade varit ute, även om det var träning dagen efter, så löpte de och löpte och löpte. Det var aldrig så att någon vek ner sig. Men det är klart, det säger sig självt att i takt med att kanske träningsmetoderna förändras lite, att det fystränare, alltså, jag märkte ju, när jag först kom över till England var det väl ganska mycket en gamla i skolan, man jämfört med vad jag, den träningen jag hade i Sverige, så tyckte jag det var ganska simpelt faktiskt. Man spelade five a side, det var i princip om man gjorde, sprang runt planen som uppvärmning, spelade five a side, och det var inte så där.
Så såg du 10 år tidigare också.
Ja, jag vet, men det, under tiden jag var i England så började det ändras. Så jag tror även det här med lite alkoholkulturen och det började ändras lite grann också. Sen är det ju lite fortfarande, jag menar, fotboll på lördag eftermiddag, om man går på, alltså det gäller ju inte bara de som spelar, utan det är ju publik. Det är ju, gå på pubben i England är ju lite mer, alltså i Sverige går man på café och sådär och träffas, i England går man lite mer på pubben, så det är ju något som, alltså en del av en kultur också, men det har väl ändrats lite grann tror jag i takt med att det har blivit väldigt mer, alltså dels har det ju kommit in mer pengar, men det är mer matcher och Champions League och alltså.
Men det är ändå liksom, det är ju skillnad tycker jag definitivt, om man går ut efter en match som man kanske har vunnit och man tar ett par öl och sitter och snackar, men att gå ut efter en träning mitt i veckan och på eftermiddagen dra i sig 6-7 pints, jag menar, och sen gå på träna dagen efter det.
Nej, det säger ju sig självt att det är inte idealiskt givetvis, och det var väl så här, jag menar, de hade sina julfester och det var, jag vet ibland om man var ur FA-cupen så hade man en spellede helg. Det hände ju att vi flög ner till Teneriffa eller Malaga eller något, och så var man där några dagar, och då var det inte direkt träningsläge om man säger så, utan det var golf och det var lite gå ut på kväll. Så samtidigt var det, alltså tanken var väl lite också att få ihop gruppen, men det var ju ganska osvenskt att göra så mitt i säsongen om man säger så.
Skulle man kunna kalla det för blöta tillställningar?
Ja, det var väl, det fanns väl både och tror jag. Vi hade ju som sagt, vi hade flera sydeuropeer som var väldigt så restriktiva, och det var blandat.
Är det influenserna från södra Europa och från andra länder helt enkelt som har förändrat det hela?
Jag tror att det var med, alltså det var nog en del i det. Sen tror jag väl att, alltså precis som allt annat, så utvecklas det, alltså både kost och träning och allt sånt, så kommer, alltså det kommer ju fram.
Var det också
även medicinska biten, ja. Tyckte jag ju till exempel, vi låg mycket längre fram i Sverige till en början, men sen är det ju så, de har ju helt andra resurser i Premier League till exempel. Jag menar, de har ju möjlighet att ha en jätteapparat vid sidan av som stöttar alltid med flera fystränare och medicinskt team och så vidare. Så
men var det också eftersatt på den tiden?
Ja, från början tyckte jag att det var det. Jag, när jag skadade mitt korsband, åkte ju hem och gjorde min rehab här i Göteborg. Jag opererades här och gjorde rehab, och när jag kom tillbaka, jag bara var där och stämde av, och de var helt fascinerade över hur långt jag hade kommit på kort tid och sådär. Så de tyckte ju det var jättebra, men sen har det ju i takt med att utvecklingen har gått framåt, så har ju klart så har det förändrats där, och allt har ju blivit mycket mer professionellt och faciliteter och allting har förändrats.
När ni åkte ur, var det i kontraktet om vi åker ur så byter jag klubb, eller? För där går du ju till Everton.
Nej, det var det inte. Däremot var det ju så att jag hade ett år kvar på mitt kontrakt. Sheffield Wednesday var ju ett läge där de hade tappat en del spelare, alltså gjort ganska dåliga affärer på många spelare. De har köpt en del spelare dyrt och sen fått släppa dem ganska billigt. Här hade de ju en möjlighet att, ja, jag vet inte, 3-4-dubbla den summan de fick för mig. Genom, hade de väntat ett år så hade jag ju blivit gratis. Så de, alltså det var aldrig några problem. De såg det nog naturligt att som jag hade haft en bra säsong också och de åkte ner och så var de billiga och släppa mig där. Så.
Men var det liksom din önskan att jag vill stanna kvar i Premier League, eller hade du andra tankar och liksom testa andra länder?
Nej, jag kände väl att Premier League var en liga som passade mig ganska bra. Passade mitt sätt att spela och mentaliteten passade mig väldigt bra. Sen hade jag ett par klubbar att välja mellan, men där jag tyckte att Everton var det liksom den mest intressanta, den största klubben av dem.
Och då hade du väl en kille som heter David Moyes som tränare?
Ja, den tränaren som värvade mig från början var Walter Smith, skotte. Och det var också en anledning att jag valde just det. Walter Smith var manager i Glasgow Rangers när vi mötte dem i IFK Göteborg och slog ut dem i kvalet. Och jag visste ju att han hade haft ögonen lite på mig ända sedan dess. Så det var ju också ganska bidragande att han ville ha mig till Everton. Ja, precis. Det är ju ganska viktigt när man byter klubb och känna, eller man kan aldrig vara helt säker, men på något vis så gott det går försäkra sig om att det är tränaren som vill ha en och ingen annan, utan jag visste ju att han hade bra koll på mig.
David Moyes har ju haft ett tufft år bakom sig. Hur var han som tränare?
Ja, han kom ju in som ganska ung och färsk manager, kom från Preston. Lite mer den nya, alltså lite grann den nya generationen. Han kom in lite grann med en väldig ambition, kanske nästan överambition i början. Han ville vara med och förändra på allting, och både medicinska biten och vara med på träningarna. Den gamla generationen var det ju så ofta att de var kanske bara med på träningarna 2 gånger i veckan, så var det en assisterande som skötte träningarna. Men Moyes, så var han lite mer, han var där liksom hela tiden, och jag kände just träningsmässigt så var det väldigt bra träning under honom. Sen blev det ju, i mitt fall blev det ju tyvärr så här att jag var väl lite sliten där 2002. Kom in i VM med lite tveksam form, sen gjorde ändå ett bra VM och men det var ju som jag sa innan, en väldig besvikelse med Senegal-matchen och en urladdning, vilket gjorde att jag hade väl ett par veckor till ledigt innan jag åkte över. Men då var ju han ganska ny människa, och jag kände väl direkt när jag kom över där till försäsongen inför säsongen 2002-2003 att det var lite trögt i början, och jag fick spela så här försäsongsmatcherna, och jag kände det, jag är ju en spelare som blir bättre ju mer jag får spela. Och när vi kom fram mot sista matcherna inför säsongen, då tyckte jag började komma i form. Men då var det ju så här att i premiären som var borta, jag kommer inte ihåg mot vem, men då hade vi ju en ung herre vid namn Wayne Rooney som hade slagit igenom också. Och då ville premiären var hemma förresten. Och då ville managern helt plötsligt byta spelsystem och spela 4-3-3, så han tog bort yttermittfältarna, vilket jag var. Och det var ju delvis för att Rooney skulle in i laget då. Så vi spelade 4-3-3 hemma, jag satt på bänken. Sen var det landskamp igen och så kom han hem, och så var det bortamatch. Då bytte vi till 4-4-2. Så de första 5-6 omgångarna det året så spelade jag bara bortamatcherna, och vi var inget speciellt bra bortalag, och det gjorde att vi spelmässigt var det tuffare då. Och det är någonstans som jag sa innan, jag är en spelare som blir bäst när jag får förtroende, när jag liksom spelar mig, och alltså blir bättre och bättre ju mer jag får spela. Och någonstans i den perioden så började det väl smyga sig in en osäkerhet. Och han hade dessutom, det är ofta så med manager, när de tillträder så värvar de ofta med sig någon spelare. Någonstans där började jag känna att jag undrar om jag riktigt har. Jag hade haft, som sagt, inte varit riktigt på topp. Och sen
men det måste vara tufft det där när man först har man en säsong och sen så hela, som du säger då, urladdningen med VM och så en säsong till. Det måste vara jättetufft, och speciellt i England där man ju kör över jul och allting.
Ja, det var alltså jämfört med de som lagkompisarna som inte spelar i landslag och VM, de hade ju kanske 6-7 veckor ledigt på sommaren när de kunde ladda om batterierna. Vi hade ju varje år var det ju kvalmatcher eller mästerskap. Och det gjorde ju att man mentalt blev det ganska jobbigt, och det säger sig själv att man inte riktigt är på topp när man kommer till, alltså, och då är det rätt viktigt att man har tränarens förtroende, att de vet liksom vad man går för. Så var, hade det varit hela tiden innan, men nu helt plötsligt hade en manager som inte riktigt, och det gjorde att jag började tvivla. Och det som hände sen då från någonstans årsskiftet där 2002-2003, från det så började jag liksom, det var första gången jag känt mig som en mycket sämre spelare. Självförtroendet försvann ganska mycket. I början så biter man ju ihop, man försöker jobba ännu hårdare vissa, men sen någonstans så blev det, i mitt fall blev det lite grann, när jag väl fick en chans ändå, då blev det som att man spände sig lite grann. Man visste att nu måste man ta, nu måste jag visa, och det blir sällan bra när man ska prestera under de premisserna. Och det i kombination med att jag dessutom började bli lite äldre och inte så länge kvar på kontraktet gjorde ju att sista året blev inte som jag hade tänkt mig, och det var väl det tuffaste året jag har haft fotbollsmässigt.
Hur var en då något mer oslipad Wayne Rooney?
Han kom ju in, han var ju 16 år när han kom in där, och han, det märktes ju, jag har väl sett kanske två spelare från väldigt ung ålder som man direkt har kunnat säga att det här kommer bli bra spelare. Det är ju dels Wayne Rooney och dels Fredrik Ljungberg när han kom fram i Halmstad.
Vad hade som de 16 då som gjorde att det syntes så tidigt?
För det första så hade de ju båda en respektlöshet, alltså man kommer in och man inte tänker att de är 16 år, utan att de går in och tar för sig som om de har spelat där i 5 år redan. Alltså, det tror jag kännetecknar, i kombination givetvis med extrema spelkvalitet. Dessutom hade ju Rooney, han var ju fysisk väldigt stark i ung ålder. Lite oslip, han var ju lite opolerad. På gott och ont så gick han ju inte undan i närkamperna, utan han var ju på planen väldigt respektlös. Vid sidan av tog han inte speciellt stor plats, utan det var ju framförallt på planen som han kom in med en sån inställning.
Med den erfarenheten från de här åren, vad var häftigaste arenan att gå in på i Premier League?
Ja, vilken kan det ha varit? Old Trafford var alltid tufft. Det visste man ju alltid när vi skulle möta United borta, var ju alltid tufft. Men arenor som det ofta var väldigt bra stämning är de uppe i norr faktiskt. Stadium of Light och St. James's Park. Det var ofta väldigt bra stämning på dem.
Hur var det att spela derbyn mot Liverpool?
Ja, det var ju också väldigt speciellt. Tyvärr så hade vi en period under mina år där vi, jag vet knappt om vi vann något derby. Dessutom var det ofta så, eller i flera utav derbyna, man märkte ju av att det var nästan mer ett krig än fotboll ibland. Ibland valde ju managern att ta ut i princip det mest fysiska laget vi hade. Jag vet, jag satt på bänken någon gång och vi spelade väl med 6 försvarsspelare i princip. Det var tacklingar som flög in och så vidare. Så det var ju en otrolig stämning. Kom ni in då att West Ham hörde av sig där framåt hösten, och jag hade gjort en väldigt bra match mot West Ham ett år tidigare när vi vann med 5-0, och de ville ha ner mig då, de låg i Championship. Och jag kände väl, det kan vara ett bra steg att få lite matcher, känna hur det är. Så jag gick på lån där då. Först 5 veckor var det. Så jag spelade 8 eller 9 matcher där och kom in och fick spela direkt och fick känna på det igen. Jag var väl inte helt på topp, men jag kände ändå att jag presterade på en hyfsad nivå. Och de ville gärna förlänga det här lånet, men jag kände väl... Någonstans kände jag att mentalt så mina tankar hade börjat sväva hem då mot, jag kände att jag ville gärna hem till Blåvitt där jag hade trivts väldigt bra och ville avsluta där lite grann. Så jag var så inställd på det mentalt, så när de ville förlänga där och jag hade bott på hotell där och familjen bodde kvar där uppe, jag kände att och Championship, även om det är fotbollsmässigt väldigt bra nivå och sådär, så kände jag inte riktigt rätt typ av motivation för att vara kvar där. Så jag tackade nej till en förlängning där, och med den vetskapen att jag ville hem då till Blåvitt och till Sverige.
Men då är det ju ganska häftigt, apropå det vi sa i början, att här någonstans kan man ju se att karriären börjar kanske trappas ner. Mm. Du sitter på bänken, du kanske inte ens får sitta där. Och sen så har vi ändå 4 år till sen, 41 landskamper och ja, det blir ju som en andra karriär egentligen. Hur ser du på den vändningen?
Det var ju så här, mitt kontrakt gick, jag hade ju kontrakt fram till sommaren med Everton, men jag kände att ska jag nu hem så vill jag flytta hem så jag kan vara med, inte komma mitt i, utan vill komma hem till säsongstarten. Så jag löste ju ut mig från kontraktet där.
Ur egen kassa?
Ja, vi gjorde ju en del. Jag avstod, jag löste ut mig så jag inte fick de alla månadslönerna som var kvar mot att jag fick gå gratis då lite tidigare. Och det med facit i hand kändes ju helt rätt, även om det ekonomiskt givetvis inte var det bästa. Men jag kände jag hade en så stark vilja. Jag vill hem, jag vill se om jag kan liksom... Framförallt tror jag ville bevisa för mig själv att jag hade mer i er. För jag hade även börjat, alltså att andra tvivlade utifrån var väl inte det värsta, men att jag hade börjat tvivla på min egen kapacitet gjorde ju att det var... Jag kommer ihåg när jag skulle förhandla med Blåvitt, jag hade liksom i princip inga krav alls på. Jag kände, jo det var väl lite, jag vet ju inte vilken nivå, alltså. Så jag var väldigt försiktig i de förhandlingarna.
Men trots de åren du hade bakom dig liksom?
Ja, men det hade ju gått ett år där jag inte hade spelat A-lagsfotboll regelbundet. Men sen visade sig, det gick ganska fort. Alltså, jag fick en ganska stor roll ganska snabbt. Och kände att jag växte successivt där.
Ganska häftigt ändå på något sätt att utifrån det sen... Ja, men som sagt, 41 landskamper på det.
Och jag vet, det var väl... Det snackades ju lite om att jag eventuellt skulle komma med i EM-truppen redan då, men jag vet, jag hade egentligen inga tankar. Jag vet, det hade varit något parallell för Stefan Pettersson som också var lite äldre som spelade väldigt bra. Jag hade inte kommit med och jag kände att det är nog ett avslutat kapitel. Även om det har gått bra så kände jag att det kommer nog inte bli aktuellt med landslagsspelare då. De kommer nog välja lite yngre spelare. Så det var liksom inga hard feelings där. Men sen kände han väl Lagerbäck någonstans där efter EM att ja, men vill nog ändå ha med. Och, ja, på den vägen var det.
Det var aldrig aktuellt sen i något senare skede att gå ut igen, utan då var det Göteborg som gällde.
Ja, nej, det var inte aktuellt att gå ut. Jag trodde väl kanske fortfarande bara att jag skulle spela 2, max 3 säsonger till och inte 5 som det blev, utan jag var ju helt inställd på att bara vara kvar där. Och...
Men skrev du kontrakt säsong för säsong? Det bara fortsatte?
Ja, först skrev jag väl 2 när jag kom hem och sen var det väl på sig nästan år för år, eller kanske att det var 2 först och sen 1, men ja.
Varför slutade du?
Sista året jag spelade, då... Det började väl med att kroppen började säga ifrån lite grann. Under sista året jag spelade käkade rätt mycket antiinflammatoriska tabletter. Jag tog kortisonsprutor kontinuerligt mot en förslitningsgrej som jag hade fått runt bäcken och höfterna. Och det i sig gjorde väl att motivationen, glädjen började försvinna lite. Jag kände att det blev ohållbart i längden av... Liksom för att kunna träna, att du käkar tabletter hela tiden. Och då började motivationen, drivkraften började dala lite grann. Så då bestämde jag mig, det var väl 6-7 matcher kvar på säsongen där, när jag hade fattat beslut, så jag valde att gå ut med det då. Det blev som en liten, ska man säga, en liten avskedsturné, och det är ju något jag aldrig kommer glömma. Jag fick fantastisk avtackning av fansen, och jag lyckades mobilisera lite grann kraften där. Jag tror jag gjorde mål i 3 av de 4 sista matcherna, och det var liksom, fick fantastiska hyllningar, och det var förutom att vi inte vann, så var det väl så nära den perfekta avslutningen på en lång karriär jag kunde få.
Och det var du värd?
Ja, det jag kan känna är väl att jag har alltid gjort mitt bästa för alla lag jag har spelat för. Där någonstans, när man har den vetskapen, då kan man på något vis ändå känna sig nöjd. Sen kunde man varit bättre, kunde varit jag kan känna efter, jag kanske skulle varit ännu lite tuffare, lite mer framåt i vissa sammanhang, inte varit riktigt så snäll i vissa, men någonstans kan jag ändå känna att jag har gjort så bra jag kunnat varje match, varje säsong liksom. Och där någonstans tror jag man ska vara, det finns de som aldrig är nöjda med sig själv, och det man, att man alltid vill nå mer, och visst, det kan man ju göra, men samtidigt kan man väl få känna också att man ändå har gjort det man har kunnat.
Niklas Alexandersson, stort tack för att jag fick ta den här dryga timmen med dig. Det blev nog 1,5.
Tack.
Nu ser jag fram emot att få höra som avslutning din drömelva.
Ja, jag valde att ta ut en drömelva utifrån spelare som jag har spelat klubblagsfotboll med. Jag har ju spelat med väldigt många duktiga spelare i landslaget, men då har man inte tränat regelbundet, så jag kände att jag gör en start eller en drömelva utifrån spelare som jag har varit lagkompis med. Och då blir det en mix från lite utav alla de olika lagen jag har spelat med. Om vi börjar med målvakt, så känner jag att får det bli Thomas Ravelli som stod i Blåvitt, landslaget. Sveriges mäste landslagsmålvakt. Som ja, fick sin, precis som jag kanske, sin allra bästa tid som på lite äldre dagar då, med VM 94 som höjdpunkt. Stor målvakt, stor karaktär. Högerback valde jag en spelare som jag hade i Everton. Väldigt offensivt skicklig back, Steve Watson, som spelade som ung i Newcastle och varit runt i lite olika engelska lag. Mittbacka blir det Des Walker, den gamla engelske landslagsmittbacken som jag spelade med Sheffield Wednesday. När de mötte Sverige fick han alltid uppgift att ta hand om Johnny Ekström, för han var den här snabbe backen. Även en väldigt skön karaktär faktiskt. Han gjorde inte mycket väsen av sig på träningarna i Sheffield. Det var så han kunde avstå träning fram till dagen innan match. Då var han med, och sen var han alltid outstanding när vi spelade matcherna. Sen har jag faktiskt valt Teddy Lucic som den andra mittbacken. En spelare som kan anpassa sig till, det brukar ju sägas att spelar han division 5 så spelar han på den nivån. Men spelar han i landslaget så... Han gjorde aldrig en dålig match i princip, utan han en jämn hög nivå alltid. Vänsterback har jag valt Andy Hinchcliffe, engelsk landslagsback som spelar i Sheffield Wednesday. Grym vänsterfot framför allt. Backlinjen var väl det som var svårast tycker jag. Jag valt ett fyrmanna mittfält med från höger. Valde att inte ta med mig själv i den här drömmelvan. Jag vet inte om jag skulle gjort det.
Det får man göra.
Ja, man får det. Men jag valde utan den här gången. Och då har jag satt ner Wayne Rooney som höger mitt. Det är väl egentligen kommentarer överflödig. Han kanske borde varit forward. Men har ju även på senare år spelat en hel del som mittfältare. Stor arbetskapacitet. Grym målskytt. Inne mittfältare har jag valt Thomas Gravesen. Den lite halvgalne dansken som jag spelar med Everton. Men Otroligt skicklig spelare, ses utav många som i första hand ett rivjärn och en liten tuffing, men hade otroligt mycket fotboll i sig. Fantastisk passningsspelare. Och bredvid honom har jag valt den holländske landslagsspelaren Wim Jonk. Också en grym passningsspelare, spelar med Sheffield Wednesday. Fantastisk fin spelsinne. Vänstermitt blir Halmstads bidrag i min elva, Fredrik Ljungberg. Offensivt väldigt skicklig, grym i djupled. Gjorde mycket mål också från sin yttermittfältsplats. Två anfallare har jag valt, lite kontroversiella, men kanske en av de bästa jag spelar med på träning. Paolo Di Canio, italienare, spelar med Sheffield Wednesday.
Hur var han som person?
Väldigt, väldigt skön personlighet, lite glädjespridare, samtidigt medveten om att han varit ganska kontroversiell i media i vissa sammanhang. Men
politiskt sett?
Politiskt sett, ja. Men också en annan sida. Han fick ju, vad heter det, årets Fair Play-pris i England. Då spelade han faktiskt i West Ham mot Everton när vi mötte dem. Där vår målvakt blev skadad i en situation och spelet fortgår. Han får in en boll och ska kunna lägga in en öppen mål, men han tar ner den med händerna och ja, bryter spelet liksom. Så han fick fair play-pris där. Men sen hade han ju också en annan sida. Han blev avstängd 11 matcher i Sheffield Wednesday för att han puttade omkull domaren. Men en otroligt skicklig spelare. På träningarna i Sheffield så kunde han vara helt dominant. Alltså fantastisk teknik, spelsinne. Och bredvid honom kände jag behöver en riktig tuffing. Och då är det givetvis Duncan Ferguson vi snackar om.
Den tuffaste av dem alla.
På ytan en riktig tuffing, vid sidan av en riktigt skön snubbe. Riktigt schysst kille som jag har träffat flera gånger efter han där. Fantastisk huvudspelare när han var som bäst, men också bra målskydd, bra med fötterna. Riktigt kraftfull. Så där har vi min drömmelva. Jag har säkert glömt åtskilliga spelare. Det finns flera andra som hade varit tänkbara som kandidater, men det fick bli de här.
Niklas Alexandersson, vilken trevlig och ödmjuk människa. Tack till mina sponsorer, Karlstadföretagen OKQ8, Voxnäsmacken, Skandiamäklarna, den ledande kvalitetsmäklaren, och ICA Supermarket Spara på Voxnäs. Om 2 veckor, då kan ni höra Jens Fjällström berätta om sin sommar i Brasilien och hur det var att tillsammans med Lasse Granqvist kommentera en VM-final i fotboll.